Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag heter Åsa.
Och jag heter Sandra.
Nu var det ju ett tag sedan som vi spelade in. Det har ju kommit en massa saker emellan helt enkelt. Bland annat, jag drabbades ju av corona här. Och där hostade jag lite kvardröjande symptom för några veckor sedan. Så det har ju också gjort att vi har fått skjuta på lite inspelningar. Och ja, att gäster, vi har inte kunnat resa och träffa gäster och sådär. Vi är ju inte så... Du och jag måste ju ta tag i det här så vi kan ha lite inspelningar på distans.
Ja, vi är ju fortfarande lite sådär gammalmodiga. Ja. Att vi vill gärna träffa våra gäster och se dem. Och framförallt för att vara liksom säkra på att vi får ett relativt bra ljud.
Ja.
Men vi vet ju att andra klarar ju av det här att spela in på distans. Så därför bör ju vi också göra det.
Ja, det är en liten utmaning som vi... Ja. Du, jag måste berätta en sak som hände igår. Det här kanske kommer att vara lite exponering för dig. Och det här är också apropå corona och så här kvardröjande symptom.
För att jag har ju... är lite orolig.
Förutom den här hostan som jag har, som jag ber om ursäkt att jag kan vara lite flämtig här idag. Hostig. Mm. Men så har jag också då, som så många andra, fått nedsatt luktsinne. Vilket är sjukt störigt. Både för att maten smakar ju annorlunda. Och att man inte känner lukter på samma sätt. Nu jag känner ju en del, men inte som jag gjorde innan. Nej, men så skulle jag igår morse värma en kopp kaffe innan på spisen. Jag hällde det i en kastrull, kaffet, och skulle ta innan jag började jobba. Och så sen så satte jag igång och jobba och glömde bort det. Och så kände jag så här, gud, det luktar lite bränt. Jag bara, ja, men det är nog utifrån, de håller väl på att elda någonting. Så jag stängde fönstret och tänkte inte mer på det. Så gick det kanske en timme, två timmar, tre timmar, fyra timmar. Sen så har jag lunch, går ut med hunden. Går en promenad 45 minuter. Och kommer väl hem sen. Alltså vid 1:30 eller något. Och det här satte jag på alltså 7:45 på morgonen, den här pannan. Ja. Kommer in i köket för jag ska fixa lite mat. Och ser och känner, jag inte lukten, utan att det är varmt. Och då bara, nej, men då är det helt svartbränt i den här kastrullen. Som har stått på i typ 6 timmar på spisen.
I 6 timmar? Ja. Och fy, ja, det är ju läskigt av massa olika anledningar.
Ja.
Men gud.
Jag bara, gud, det hade ju kunnat börja brinna.
Ja.
Nej, men det kanske om det hade varit längre. Plus, min värsta katastroftanke var också, gud, tänk, hade jag gått ut och lämnat hunden hemma och det hade börjat brinna.
Usch.
Men nu gjorde det inte det. Då var ju också bra att veta att det klarade ju sig i många timmar där.
För annars är ju det sånt som man ofta känner ganska snabbt, som du säger.
Alltså, såhär,
Att det, man känner ju att det liksom luktar bränt när man rostar bröd på morgonen lite för länge. Liksom.
Ja, ja.
Så att det där, när man hoppar. Ja.
Nej, men så när min kille kom hem, han bara, gud vad det luktar här. Jag bara, nej, men jag känner knappt det. Så vissa lukter känner jag, men andra inte alls.
Jag hoppas du får tillbaka luktsinnet alltså.
Ja, jag med.
Det är ju inte kul. Men jag vet, jag har... Ja. Pratat med andra också som har haft corona och covid. Och de säger ju liksom att ofta så är det ett sånt symptom som kan vara kvar lite längre ju.
Ja, precis.
Men förhoppningsvis liksom försvinna med tiden i alla fall.
Ja, och jag är faktiskt inte så orolig om jag ska vara ärlig för det. Men Nej. Det var ändå väldigt så här påtagligt får man säga.
Därför man ska trippelkolla sin spis.
Nej, det ska man inte. Men
fick jag vatten på min kvarn. Nej, men ja, skämt åsido. Nej, men obehagligt verkligen.
Ja,
tur att det bra. Inte gick värre än så.
Ja.
En bränd kastrull kan man ju överleva.
Ja.
Ja. Okej, ja, nej, men som sagt, det har ju varit en lång tid här av lite uppehåll och annat. Men nu hoppas vi att vi kommer igång lite igen. Och vi sitter ju faktiskt på distans idag, du och jag.
Ja,
så
det
man
är
kan ju
nytt.
Säga att vi har börjat i alla fall försöka anpassa oss till den nya situationen här.
Ja, det tog bara ett halvt år nästan.
Det tog bara ett halvt år. Men vi är på gång nu i alla fall.
Yes.
Så får vi hoppas att det här går bra, så kan vi nog våga oss på så småningom också att ha lite gäster på distans.
Ja.
Men idag då... Så ska vi prata om ett ämne som faktiskt, men det är några lyssnare som har önskat att vi ska ta upp det här. Och det är ju, kan vi också säga, ett ämne som vi båda är, ja men såklart tycker det är väldigt intressant och sådär. Så att då har vi valt att idag prata då om trauma och PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom och behandling utav trauma.
Mm. Och PTSD, det kan ju... uppstå hos en person som själv har då utsatts för eller bevittnat mycket svåra, livshotande och traumatiska händelser som katastrofer, olyckor, våld, misshandel, kan vara våld i en nära relation, långvarig mobbning, sexuella övergrepp och ja, psykisk och fysisk misshandel.
Ja, och det som drabbas kan ju då uppleva traumat i plågsamma minnesbilder. Det som också kan kallas liksom flashbacks, trots att man försöker undvika de här tankarna, minnena och händelser, situationer eller personer då som påminner dem om. Vilket kan då leda till att men personen drar sig undan och isolerar sig. Och det är också vanligt att man får mardrömmar, vilket också såklart kan påverka att man får sömnproblem, eller man kan få sömnproblem för man tycker att det är obehagligt att somna, så också. Många blir överdrivet vaksamma, irritabla, lättskrämda och ja, på sikt kan också tankeförmågan försämras och tankarna kan bli mer negativa och sen sinnesstämningen är stort och sänks oftast. Så egentligen kan man sammanfatta liksom posttraumatiskt stresssyndrom som att de har tre huvudtyper av symptom. Det är att man på något sätt återupplever traumat och man också undviker saker och situationer som påminner om traumat. Och också den här kanske mera överspändheten som liksom sitter mer kanske fysiskt i kroppen. Så.
Mm. Och symptom på PTSD är ju vanliga direkt efter den traumatiska händelsen, men de flesta överlever efter trauma, så avtar de här symptomen med tiden till följd av att det blir en naturlig återhämtning. Mm. Men PTSD kan ju för vissa individer kvarstå och att det blir en mer, vad ska man säga, en kronisk karaktär som då också kommer påverka och störa hur man fungerar i vardagen.
Ja, och det finns ju inte riktigt liksom någon entydig liksom orsak som man har funnit till varför symptomen kvarstår hos vissa drabbade och inte hos andra. Men det man har sett är att det är tydligt att det här undvikandet av obehagliga men ofarliga påminnelser spelar en stor roll.
Mm.
Men även om man genom att försöka liksom undvika minnen och sådant som påminner om händelser får en lindring för stunden och man kan uppleva viss kontroll, så fungerar ju den här strategin sällan i längden.
Nej, det gör ju inte det. Även om man såklart kan, att det är förståeligt att man som drabbad kan försöka undvika det här för att det är smärtsamt att tänka på. Men om minnet av den här händelsen inte liksom får sorteras och bearbetas, och det här kommer vi ju återkomma till, då riskerar man ju också att fastna i de här obehagliga återblickarna och det här undvikandet som du pratade om. Så att man kan jämföra det lite med som att de här intrycken, de har lagrats lite överallt i minnesbanken. Utan om att man har den här tillhörande informationen om när, var och hur. Och därför blir de då ständigt aktuella. Jag kommer ihåg när jag jobbade med det här tidigare, bland annat i psykiatrin, då, så fanns det en liknelse där med att man kunde jämföra det med en bok. Att det liksom, ja, att man bara slog upp boken lite här och var. Så man fick ingen sammanhang, ingen förståelse. Det bara kom emot någonting så här plötsligt, men man hade inte sammanhanget jämfört med när man läser boken från början till slut.
Ja, men precis. Och då blir det ju verkligen den här känslan av att det är, ja, men okontrollerbart, och att det kan poppa upp när som helst, hur som helst, minnen och tankar kring det här. Och det här tillståndet kan man ju säga kan ju drabba människor i alla åldrar. Och av alla som upplever en mycket svår, livshotande och traumatisk händelse så får ungefär var fjärde diagnosen PTSD efteråt. Men det kan variera lite, det finns lite olika siffror där. Och efter vissa traumatiska händelser som våldtäkt och tortyr drabbar tillståndet kanske varannan person. Och enligt sammanställda studier av barn och unga utvecklas PTSD hos ungefär var sjätte som har utsatts för trauma. Och bland flyktingar och asylsökande personer är PTSD betydligt vanligare än hos personer utan sådana erfarenheter.
Och en annan sak som kan vara värt att nämna är ju att vid PTSD så skiljer symptomen sig åt mellan barn och vuxna. Och även behandlingarna ser delvis olika ut. Och därför, vi har ju valt i det här avsnittet att fokusera på, ja, men symptom och behandling hos vuxna då.
Precis. Ja, så är man mer nyfiken kring barn så kan det vara bra att tänka. Då kan det komma till uttryck på lite annat sätt. Och då får kanske man få leta upp lite mer information kring det och inte bara luta sig på det som vi säger här idag.
Nej, och där kan nog säkert podden Barnpsykologerna. Jag skulle tro, nu har jag inte full koll på det, men de har gjort jättemånga avsnitt. Så jag tror att de har säkert ett om trauma och PTSD också.
Precis.
Den är ju jättebra, den podden.
Ja, verkligen. De tar upp väldigt mycket bra ämnen. Och så är det ju med många psykiska olika liksom tillstånd eller syndrom. Att ja, det blir lite olika beroende på om man är vuxen och barn. Så att det är därför också behövs liksom olika typer av information beroende på då.
Olika typer av poddar.
Ja, men precis. Även om man gärna skulle vara den som kan allt om allt. Ja. Så är det lite omöjligt.
Verkligen.
Så vi får fokusera på vuxna. Så. Men och som vi sa tidigare, efter en traumatisk händelse så är det ju vanligt att stressreaktioner uppkommer, men att de flesta då liksom återhämtar sig på egen hand, att det här liksom försvinner lite av sig själv, och framförallt om man då kan ta hand om sig på ett bra sätt. Men diagnosen PTSD kan sättas först en månad efter den traumatiska händelsen, även om symptom kan uppkomma tidigare. Och det har kanske lite just med det att göra, för att på många så ser vi att symptomen avtar. Att det kanske faktiskt blir inte det här mera liksom kroniska karaktären som du beskrev, Åsa, utan det är faktiskt, kan man säga, läker ut lite mer av sig själv. Så därför väntas man ofta ett tag innan man kan sätta diagnosen. Det betyder ju inte att man inte kan få hjälp dess innan. Men att för att få liksom diagnosen så tar det ett tag.
Ja, och om man då uppfyller diagnoskriterierna för PTSD och inte får behandling, så kan ju det faktiskt också i sin tur leda till annan psykisk ohälsa och sjukdom. Och det är ju ytterligare en orsak till varför det är viktigt att både förebygga och behandla PTSD.
Precis. Och för att uppfylla diagnoskriterierna för PTSD så ska man ju ha ett visst antal symptom som ska ha funnits då i mer än en månad. och lett till ett stort lidande och eller en försämrad funktionsförmåga för personen.
Mm. Och när man har tittat på det här i studier, både i Sverige men även internationellt, så talar siffrorna för att det är ungefär 20-30% av de som exponeras, alltså utsätts för ett uttalat trauma, som kommer då att drabbas av en traumarelaterad psykisk sjuklighet. Och oftast i form av PTSD. Mm. Och att man också har sett då att minst 1-2% av befolkningen riskerar att någon gång under livet utveckla PTSD. Antingen som ett övergående tillstånd, men det finns också den här risken för kronisk sjukdom.
Ja, men precis. Mm. Ja, och det är ju liksom, det är ändå skrämmande att det är så pass många.
Mm.
Och ja, det är ju, när man lyssnar på nyheterna så blir man ju tyvärr inte helt förvånad. Så mycket hemskheter tyvärr som människor utsätts för.
Ja.
Så. Mm. Det finns också en svårare form av PTSD kan vi nämna, och den kallas för komplex PTSD. Och begreppet komplex PTSD är dagsläget inte liksom en egen etablerad diagnos i ICD-10 eller DSM-5.
Alltså de två diagnosmanualerna.
Precis.
Ja.
Men det har föreslagits att bli en liksom egen diagnos i kommande ICD då, ICD-11. Så komplex PTSD används i ICD-11 med syfte att då beskrivas tillstånd efter exponering för en eller flera händelser som karaktäriseras av att vara extremt hotande eller skrämmande. Eller upprepade händelser där det i det närmaste är omöjligt att fly. Där det kanske mer blir de här långvariga, så här exempelvis tortyr, slaveri, folkmord, långvarigt våld i hemmet eller upprepade sexuella övergrepp eller våld under barndomen.
Mm. Mm. Ja.
Så den kan komma att bli en egen diagnos.
Ja, vi får väl se. Intressant att följa.
Ja.
Mm. Sen finns det ju också en lång historia bakåt i tiden kring PTSD, då det här är ju ett syndrom som har drabbat oss människor även långt tillbaka i tiden. Men det har fått mer uppmärksamhet och fler studier gjordes efter de stora krigen. Ja, men så som första, andra världskriget, Vietnamkriget. För där blev det tydligt att soldater, även efter att de hade återhämtat sig från sina fysiska skador, mådde dåligt psykiskt. Så att det här är ju någonting som har funnits under lång tid.
Ja, precis. Det har ju beskrivits även längre tillbaka i tiden.
Mm.
Som med de här nevroser efter svåra händelser. Så.
Mm.
Men efter de här stora krigen och efter mer forskning och gjort så där, så fann man också att de här symptomen som soldater fick efter krig också var väldigt lika symptomen som kvinnor fått efter att de blivit utsatta för övergrepp. Så där börjar man liksom finna ett samband och se att det här med att vara utsatt för en traumatisk händelse, oavsett egentligen vilken typ av händelse, verkar kunna ge upphov till ett liknande symptombild då.
Mm.
Så då introducerades diagnosen PTSD då i DSM-3 under slutet av 70-talet, början av 80-talet.
Mm. Och många potentiellt traumatiska händelser är ju förknippade med skuld och skam. Alltså känslor som kan faktiskt bäras så väl av den som är utsatt och har exponerats för det här traumat. Men också känslor som kan finnas hos omgivningen. Vilket kan göra att det här traumat kan bli onämnbart. Och kanske inte är någonting som man så gärna talar om. För att det finns just de här skuld- och skamkänslorna. Och det här kan ju gälla till exempel överfallsvåldtäkter, det kan handla om rån, men framförallt vid övergrepp i hemmet och i nära relationer. Men också när det uppstår PTSD efter till exempel långvarig mobbning i skolan eller på arbetsplatsen, så kan det framkalla, vad ska man säga, en form av förnekande kring det här, eller att man inte ser det eller uppmärksammar det, tar det på allvar.
Ja. Ja, det är liksom fruktansvärt så. Att, när våldet utövas på platser där vi förväntas känna oss trygga så blir oftast liksom effekterna och förnekandet större.
Mm.
Att det blir som en, oj, här ska jag, det är min familj vi pratar om, eller det är ju min skola, det här är helt, det ska ju vara helt naturligt, det ska ju bara funka, det ska ju bara vara bra liksom.
Mm.
Att där kan det bli ännu svårare såklart kanske att prata om det, än om det är, jag vet att du och jag pratade lite om det innan, Åsa, det här att, ja men, än om det exempelvis är en naturkatastrof eller så. Det är flera som upplever samma sak. Det får kanske lite mer uppmärksamhet från omgivningen. Det kanske till och med är så att man får hjälp innan man knappt hinner själv söka. För att det blir så uppmärksammat. Att
det är hjälpen liksom uppsökande och man erbjuds den här hjälpen.
Ja, precis. För att det är så, det är så synligt trauma.
Mm.
Och också liksom...
Men de här osynliga, trauma. Eller vad man ska säga, osynliga för omgivningen. Inte osynliga naturligtvis för den drabbade.
Nej, precis. Precis, men det är väldigt synd för omgivningen.
Mm.
Så att, så just det här som händer i mera stängda utrymmen. Eller där vi som sagt ska egentligen, när vi förväntar oss att vi ska känna oss trygga. Så kan det bli svårare. Och det här är en attityd som ibland även smittar av sig på professionella bedömningar och då, även framförallt när det kanske gäller mobbning, att vissa kan tänka att det inte utgör ett trauma av den omfattningen som framkallar PTSD eftersom att den inte är livshotande.
Men det här så. Har man ju sett i studier också när man har tittat på så här självmordsstatistik, men också när man har skrivit ett flertal liksom artiklar, så har man kunnat påvisa uppkomst av PTSD efter mobbning.
Mm.
Och vi läste ju en artikel, jag tror att det var kanske alltså mer populärvetenskaplig artikel, syftar vi ju på nu i Läkartidningen kanske det var, de tog upp det.
Ja.
Att inom Europeiska arbetsmiljöbyrån så är det här liksom ett accepterat samband sedan länge. Men däremot att den här tystnaden och förnekandet, det ligger ju i förövarens intresse. Och det kan ju också ses som en del av själva övergreppet. Så att om tystnad och förnekande möter den drabbade personen när hen söker hjälp och upprättelse. Ja, men till exempel kan det ju vara i arbetsskadeärenden. Då kan det bidra till ytterligare belastning och att man blir liksom retraumatiserad igen. Att det blir ytterligare trauma.
Ja. Ja, det är ju fruktansvärt.
Mm.
Alltså först att då försöka liksom hämta kraft att kanske ta upp det här som ett problem eller att man har blivit utsatt för det här och sen då kanske bli bemött av
att inte bli trodd.
Eller att inte bli trodd eller att det tystas ner eller liksom slattas över lite. Det
är inte så farligt. Att,
nej, men då blir det ju såklart ännu mer av de här tunga känslorna, skuld och skam och så här, nej men okej, då är det någonting... Då är det mig då, det kanske beror på... Ja, jag vet inte, men det är ju... Det är tydligt, man har ju sett att vid mobbning i arbetslivet så tycks det här med retraumatisering vara mer regel än undantag vid kontakter med representanter för fackföreningar, arbetsgivare och Försäkringskassan.
Ja.
Och eftersom att den drabbade gärna vill såklart glömma de trauman hen varit utsatt för... Så är den liksom traumatiska etiologin vid ångesttillstånd långt ifrån uppenbar. Alltså så att, ja, men man vill gärna inte gå in kanske på detaljer. Man försöker hålla det borta från sig, så det blir inte så lätt att lägga pusslet.
Nej, och då kan det ju också göra att det här traumat inte kommer fram och att det förblir dolt.
Precis.
Ja,
och man kan inte liksom heller bortse från att behandlares rädsla för att konfronteras med trauma också kan spela in en roll i att traumat förblir dolt.
Mm.
Så där är det någonting som verkligen ligger hos oss som möter personer att fråga vidare så, och kring om, det någon, om de tar upp någonting de har varit med om. Att man inte bara går vidare till att okej, men den här personen är nedstämd. För det är såklart att det är oftast så man kanske ser det utåt.
Ja, att det kan ju finnas med i bilden av posttraumatiskt stresssyndrom. Att man kan vara nedstämd. Och vissa symptom kan ju vara lite lika varandra. Men att man faktiskt tar det här på allvar. För det kan ju annars vara lätt att man inte... Ja, som vi var inne på, att man inte ser det som tänker sig att det här är inte tillräckligt allvarligt för det har inte varit fara för personens liv på det sättet.
Nej, nej. Om någon säger så, men jag kanske har lite dålig självkänsla. Jag var med om mobbning på min förra arbetsplats.
Mm.
Och då är det såklart lätt att man kanske säger, okej, okay, ja, men gå vidare och fråga kanske mer om självkänsla eller vad man ska göra annorlunda idag. Och så man kanske inte riktigt tänker på att det här har blivit en traumatisk händelse som behöver då behandlas på ett annat sätt.
Mm. Nej, men det tycker jag är någonting som jag kan ta med mig. Alltså att påminna sig om att man faktiskt inte missar att fråga vidare.
Ja, det är så självklart liksom om en person berättar att man har varit med om en våldtäkt till exempel eller ett övergrepp, att PTSD blir liksom en naturlig tanke, att så här, det här skulle kunna vara konsekvens liksom av det. Men det är inte alls lika självklart att, om jag talar för mig själv i alla fall, om någon då pratar kanske mer om mobbning eller sådär i arbetslivet. Så att absolut, ja, men det är någonting jag också ska ta med mig, tänka mer på, helt klart.
Ja, nu har vi ju lite här i första halvan av podden gått igenom lite översiktligt vad PTSD är och vad det handlar om. Och andra halvan av podden kommer vi ju ägna oss lite mer kring vad kan man göra åt det då, vilken hjälp finns att få, vilken behandling finns.
Yes.
Och som vi var inne på så är det ju så att återhämtning från PTSD fungerar olika från person till person. Vissa har ju lätt att prata kanske med vänner eller andra i sin omgivning och börja successivt må bättre med hjälp av det. Medan andra behöver stöd och hjälp för att faktiskt också kunna sätta ord på det som har hänt. Men det man då kan göra liksom för att ta hand om sig själv, det är ju att göra sånt som man vet att man brukar må bra av och använda sig också av de eventuella erfarenheter som man har från kanske tidigare svåra situationer. Och det finns ju några saker som brukar vara bra för att ta hand om sig själv.
Ja, ja men precis. Och det här tar ju liksom inte bort, det här är ju inte att det tar bort PTSD liksom.
Nej, men så, en del men... i så här läkningsprocessen. Ja. Och ibland, som sagt, att det självläker. Precis. Och ibland, och det kommer vi ju komma in på, så kan det ju vara så att man också behöver mer hjälp och stöd och en regelrätt behandling. Men det finns ju ändå lite tips på vad man kan göra i så här självomhändertagande beteenden.
Ja, som kan minska risken för just att det blir, får den här mer kroniska karaktären. Mm. Absolut. Och där är en sån sak, är liksom fysisk aktivitet. Att det kan lindra symptom vid psykisk ohälsa. Och att träna avslappning och långsam andning. Och såklart äta. Det behöver vi alltid göra när vi ska orka återhämta oss. Både om det är psykiskt eller fysiskt så krävs det energi. Rutin för sömnen. Försök att få till att sova. Och undvik alkohol och droger. För det kan ju vara en sån början på ett undvikande beteende också. Eller, att det kan lindra i stunden. Men att det hjälper inte på sikt.
Exakt, ja.
Och träffa andra. Umgås med dem som man vet att man mår bra av att umgås med. Det kan ge mer positiva upplevelser. Att vilja liksom undvika sociala sammanhang som skapar obehag är naturligt såklart när man har varit utsatt för trauman, men hindrar då en från att få de här positiva upplevelser och på sikt minska symptomen. Så man försöker, det är såklart det kan kännas jobbigt om man har varit med om någonting tufft att träffa andra. Men att där kan det vara viktigt att ändå, och såklart kanske då välja att träffa dem som man känner sig som tryggast med i alla fall.
Ja, och som sagt, det här tanken är ju inte att det här ska vara en check. Lista.
Nej.
Där man ska säga, yes, då bockar jag av det här och så gör jag det här och så blir jag bra. Men att det här är ändå lite tips på vad man kan göra för att kanske förebygga att ta hand om sig själv i det svåra.
Precis.
Men ibland, så som vi nu har varit inne på, så är det ju faktiskt så att man behöver mer hjälp och då finns det ju behandling att få. Och det är då en speciell form av KBT som kallas för traumafokuserad terapi. Traumafokuserad KBT eller prolonged exposure, PE, som vi kommer väl använda förkortningen här framöver. Och det är också den vi kommer utgå från idag när vi då pratar om behandling. Och traumafokuserad terapi går ju ut på att personen då får stöd i att i en trygg miljö långsamt närma sig de här traumatiska minnena. Och PE har ju en god evidens för behandling av PTSD med alla typer av trauman, och det används också i många olika kulturer. Och man har också sett att den här behandlingen har effekt på samsjuklighet som depression, alkoholmissbruk, ångest, självskadebeteende.
Mm. Men innan vi går mer in på det så kan vi också nämna att det finns en annan form av behandling som kallas för ögonrörelseterapi eller eye movement desensitization and reprocessing, EMDR. Jag hoppas att jag sa det där rätt nu.
Ja, svåra ord.
Ja, det var det. Alltid så snubblar lite på tungan när man är så svåra engelska ord. Men i EMDR då så används ögonrörelser i samband med en aktivering av det traumatiska minnet. Så i korthet kan man säga att det går ut på att personen får tänka på det som är skrämmande, som har hänt, samtidigt som hen får göra en serie rörelser med ögonen.
Mm. Jag har faktiskt inte arbetat med den själv, men PE är ju något som jag har arbetat med tidigare när jag jobbade i psykiatrin.
Vi fick testa EMDR kort bara, kommer jag ihåg, i utbildningen.
Ja.
Att göra det i någon sån övning, men jag har inte stött på det sen och jag har inte heller jobbat med det själv sen, liksom rent kliniskt så.
Mm. Men PE är ju i alla fall, alltså prolonged exposure, ett sätt att hjälpa den här traumaöverlevaren eller personen då att känslomässigt bearbeta sina traumatiska upplevelser och på så sätt lindra PTSD och andra problem som då är förknippade med den här händelsen. Och PE betyder ju att det är en långvarig exponering och det kommer utifrån en, vad kan man säga, en lång tradition av beteendeterapi för ångeststörningar.
Mm. Ja, och det som är liksom gemensamt för det här med beteendeterapi för ångeststörningar är ju att man hjälper personer att närma sig det, alltså det vill säga exponera sig för ofarliga men väckande situationer i syfte att minska överdriven rädsla och ångest.
Mm.
Och ett klassiskt exempel på en sån typ av exponering är ju rådet som ryttar ofta får efter man har blivit avkastad från sin häst. Mm. Att snabbt komma upp på hästen igen eller snabbt sätta sig i sadeln igen.
Mm.
Och på så sätt övervinner liksom ryttaren sin rädsla för att bli avkastad igen och förebygga att rädslan får överdrivna proportioner.
Mm. Kommer man ju ihåg från, jag red ju mycket när jag var barn.
Ja,
Fick man hoppa upp igen snabbt på hästen när man hade trillat av.
För annars är det lätt att man liksom börjar, den här rädslan börjar sprida sig ut, har mer och mer plats. Så.
Mm. Sen har ju också PE sin grund i det man kallar emotionell bearbetningsteori för PTSD. Och den här teorin menar ju att en viss typ av bearbetning av den traumatiska händelsen måste äga rum för att de här PTSD-symptomen ska kunna minska.
Ja, vi kommer ju komma in lite mer på den teorin också.
Mm.
Men kort kan vi ändå nämna så vad som ingår i en sån här behandling.
Mm.
Och först i början så brukar det vara att man går igenom liksom vanliga reaktioner vid trauman. Och också då såklart stämma av med patienten, vad känner den igen sig, har den några andra reaktioner, och sen lär man också ut kontrollerad andning, att man får, liksom, personen som går i terapi får lära sig att andas på ett lugnande sätt.
Mm.
Och sen jobbar man då med upprepad exponering in vivo, alltså i verkligheten kan man väl översätta det till. Så att det är exponering för situationer eller aktiviteter som hen undviker för att det påminner om den traumatiska upplevelsen som hen plågas av. Och sen gör man också en upprepad långvarig imaginär eller imaginativ exponering för minnet traumat.
Mm. Och imaginär, det innebär ju att man får föreställa sig det här mentalt.
Ja, man går liksom tillbaka och går igenom mentalt
minnet.
Traumat.
Mm.
Ja. Så exponeringen, både den här in vivo och imaginära, är ju liksom kärnan i behandlingen. Och de här teknikerna valdes eftersom att det finns väldigt mycket forskning som visar att det effektivt minskar ångest och obehag hos människor som lider av olika typer av ångeststörningar.
Så som vi har varit inne och pratat en del om, så är ju målet med exponeringen att hjälpa personen att då känslomässigt bearbeta de traumatiska minnena genom att man får hjälp att möta minnen från sitt trauma och situationer som associerats med de här minnena. Och det här är ett kraftfullt sätt för personen att få uppleva att minnen från trauma, liksom de här situationer eller aktiviteter som är förknippade med de här minnena, inte är detsamma som själva traumat.
Precis. Mm. Och då kan personen upptäcka att du på ett tryggt sätt kan liksom minnas ditt trauma och uppleva de situationer som påminner om den traumatiska händelsen. Och ångest och obehaget som hen initialt känner kommer då att kunna minska med tiden. Och på sikt då förhoppningsvis man kan kunna hantera det här obehaget.
Mm. Och vi ska ju gå in nu lite på det här som vi nämnde med emotionell bearbetningsteori. För det är ju en teori, metod som har utvecklats av Edna Foa och M.G. Kosak. Som ett sätt att förstå ångeststörningar och hur behandling med exponering lindrar ångestsyndrom. Och emotionell bearbetningsteori bygger på idén att rädsla representeras i minnet som ett program för att undkomma fara, kan man säga.
Ja, och den här rädslostrukturen innehåller olika sorters information, inklusive information om vad vi är rädda för, vilket kallas ett fruktat stimuli, låt säga en orm. Fysiska reaktioner, exempelvis hjärtklappning, och meningen som är förknippad med denna stimuli. Till exempel, ormar är farliga, och responser, exempelvis då hjärtklappningen innebär att jag är rädd.
Mm.
Det här är ju inte helt enkelt att greppa.
Nej, inte helt. Och det behöver man kanske inte göra här.
Nej, vi vill riktigt bara beskriva det här så att man får en liten bakgrund kring varför behandlingen ser ut som den gör.
Ja, precis. Och jag tänker också att det är viktigt där att när en rädsla är realistisk, då kallar vi det för en så kallad normal rädsla. Och strukturen av rädsla innehåller ju då information om hur vi på bästa sätt ska reagera på den här verkliga faran. Att vi känner rädsla eller skräck när vi ser en orm och vill fly är kanske således då lämpliga reaktioner och kan ses som normala och en helt adaptiv reaktion på situationen.
Ja. I Sverige kanske inte behöver vara det. Där har vi inte så farliga ormar, men i andra delar av världen kanske det kan vara så.
Mm. Precis, men när jag mötte en orm, en snok, jag reagerade väldigt, tycker jag ju då, adaptivt där. Det pratade vi om, jag tror det var i panikångest. Hoppade upp i min killes. Slängde mig om hans hals och liksom hoppade upp, jag blev så rädd. Det var en väldigt adekvat reaktion.
Ja, jag tycker det. För det är ju såklart att
om det hade varit en farlig orm hade det ju varit det.
Precis, och jag tänker det har man inte tid att stå och utvärdera.
Nej. Nej.
Så att just det, jag är i Sverige. Nej, men då behöver jag inte hoppa.
Det här var ingen kobra.
Nej, precis. Så jag tänker att det blir ju en adaptiv respons.
Ja, då. För att den sker ju omedvetet. Jag behöver inte tänka efter, den är ju till för att skydda mig.
Ja, precis.
Ja, det var ett litet sidospår.
Ja, det var precis ett litet sidospår där. Men ändå viktigt. Enligt FOA då, Kosak, så blir rädslostrukturen ett problem när ett, informationen i strukturen kopplas samman på ett sätt som inte återspeglar världen korrekt. Och två, när fysiska reaktioner och flyktundvikande beteenden utlöses av ofarliga stimulin. Och reaktionen av rädsla och skräck hindrar den dagliga funktionen samt då den här fjärde, att ofarliga stimuli och respons uppfattas som farliga.
Mm.
Så man kan ju tänka att om du hoppar upp i famnen på din man när du ser, vad skulle det kunna vara, varje gång du ser en liten pinne.
Ja.
då skulle ju det börja bli ett problem.
Mm.
Då skulle det ju inte vara, då skulle det inte vara, liksom, det skulle ju inte återspegla världen korrekt.
Nej.
Och den här flykt- och undvikande beteendet skulle ju utlösas då av helt ofarliga stimulin. Det skulle bli jobbigt för dig att gå ut och gå med hunden.
Verkligen. Jag kanske skulle börja undvika att jag inte alls gick ut.
Ja, precis. Ja. Så det skulle ju verkligen då hindra den dagliga funktionen.
Ja, och begränsa mig i livet.
Ja, bara för att ta ett enkelt exempel. Sen är det ju, ja, kan det ju se väldigt annorlunda ut när det har varit traumatiska händelser såklart.
Ja, ja. Sen menar de ju också att två villkor behöver uppfyllas för att man ska lyckas förändra den här orealistiska och rädslostrukturen och därigenom då minska ångestsymptomen. För det första så behöver då personens rädsla och ångest utlösas eller aktiveras igen. För om inte det sker, då kan inte heller den här strukturen förändras.
Nej, precis. Och för det andra så behöver realistisk information, till exempel att tala om den traumatiska upplevelsen och minnas att den inte fick mig att bryta ihop, ersätta den ursprungliga orealistiska informationen i strukturen. Som exempelvis skulle kunna vara att jag kommer gå under om jag tillåter mig att tala om eller tänka på traumat.
Mm.
Och det är ju det just prolonged exposure gör. De uppfyller de här två villkoren då.
Mm. Och ibland kan det ju vara så att personer tänker att om de närmar sig det som de fruktar allra mest så kommer ångesten att växa sig så stark så att man känner att man tappar kontrollen och man tror att man ska bli galen. Dock har ju forskning visat att när personer på ett terapeutiskt tryggt sätt närmar sig det som de fruktar, då brukar också de här tankarna faktiskt försvinna. Så det är ju, kan man ju ge lite hopp i det också.
Ja, men verkligen. Det är ju en väldigt så här stark tanke såklart som blir väldigt styrande i att öka på undvikanden då. Så här, men om jag ens börjar tänka på det här så kommer jag bli galen.
Mm.
Och då vill jag inte ens vara i närheten av någonting som kan få mig att tänka på det här.
Mm.
Så det blir ju en jätteviktig del att man kan liksom, att de kan få närma sig det här och då ja, men se att oj, nej, men jag tappade inte kontrollen eller jag blev inte galen när jag började tänka på det här. Så att behandla PTSD med prolonged exposure fungerar just att man genom att man medvetandegör rädslostrukturen, man avsiktligt närmar sig traumarelaterade tankar och bilder genom exponering, både då in vivo och imaginär. Samt att man lär sig att sannolikheten för att det som personen fruktar ska hända igen är väldigt liten.
Och exponering hjälper ju också personen att skilja på den traumatiska händelsen och liknande men ofarliga händelser. Och en viktig aspekt är att personer med PTSD ofta berättar att det känns som att händelsen utspelar sig på nytt när de tänker på traumat. Och därför blir den här upprepade imaginära exponeringen för traumaminnet, de hjälper att skilja på det förflutna och nuet.
Ja. Och det hjälper dem att uppleva att fast det kan vara väldigt upprörande att minnas traumat, så händer det inte här och nu. Och därför är det inte farligt att tänka på händelsen. Och det är ju någonting som man kan nämna här också, att det finns ju faktiskt vissa situationer där man inte kan egentligen behandla, där man inte kan nå de här två villkoren. Och det är ju om man är fortsatt utsatt för någonting.
Mm.
För då funkar ju inte det här på. Det är jätteviktigt att man på något sätt avslutar, att man liksom, det traumat avbryts och avslutas såklart, det är ju alltid jätteviktigt. Men att, för annars går det inte med de här premisserna om att det ska vara tryggt, att man ska kunna göra skillnad på nuet och det som varit och sådär, om man fortsatt är utsatt.
Så ja, men det då är det ju pågående. Ja.
Ja, men precis. Mm. Och så där är ju en jätteviktig premiss för att kunna gå in i behandling på något sätt. Att det är, ibland kan det ju vara vissa saker som behöver till först.
Mm.
Så.
Mm. Precis, och jag tänker exponering hjälper ju också personer med PTSD att kunna tänka annorlunda kring det som har hänt. Att det kan ju vara att någon som är tyngd av skuld, till exempel för att inte ha gjort mer för att stå emot en förövare, kan komma att liksom förstå att det här övergreppet eller överfallet kunde ha blivit allvarligare om personen hade gjort motstånd.
Mm. Ja, så alla de här förändringarna reducerar ju då PTSD-symptom och ger en känsla av kompetens.
Precis. Och om vi då ska gå vidare lite mer så här specifikt på de här olika momenten, de här olika delmomenten, beståndsdelarna som behandlingen består av, som du gick igenom, så kan man ju säga att vanligtvis så består behandlingen av 10-12 sessioner och man träffas ofta 1-2 gånger i veckan. Och sessionerna brukar vara 1,5 timme långa. Och den första delen, det man alltid börjar med, är ju det som man kallar psykoedukation.
Ja. Ja, precis. Och det handlar ju om att lära sig mer om symptom, förklaringsmodell, behandlingsplan etc. Och det brukar ju, ja, det brukar man ju göra liksom under första sessionen. Genom en övergripande presentation av behandlingsprogrammet. Så vid session 1 genomförs även en liksom strukturerad traumaintervju kring den traumatiska händelsen och reaktionen på denna. Där det så kallade måltraumat, det är minnet som kommer vara i fokus i behandlingen, väljs ut.
Mm. Och sen får man också då lära sig mer om vanliga reaktioner kring trauma. Och där är ju målsättningen att man såklart ska hitta personens egna reaktioner på sitt trauma och också kunna normalisera det här. Och där är ju också tanken faktiskt att kunna förmedla hopp till personen om att alla de här svårigheterna som personen upplever efter trauma, det kommer man att ta upp i behandlingen. Det kommer man att få hjälp med.
Mm. Precis. Och man går ju också igenom det vi kallar för kontrollerad andning. Man lär ut en teknik för det. Och det gör man också tidigt för att man ska kunna ha med sig den genom behandlingens gång. Och syftet med övningen är att sakta ner andningen, minska mängden syre i blodomloppet genom upprepad övning. Så då minska också ångesten.
Mm. Och det kan ju gå till så här. Nu får vi se om jag klarar av den här övningen med min flämtande hosta i halsen.
Ja.
Men det kan gå till så här. Man tar ett vanligt andetag. Man andas in genom näsan. Och har munnen stängd. Och sen andas man ut långsamt. Och har fortfarande munnen stängd. Och vid utandningen så säger man tyst för sig själv. Orden lugn. Eller att slappna av mycket långsamt. Till exempel andas ut och säg, tänk för sig själv så här. Lugn. Eller slappna av. Så tar man en paus. Håller andan. Räknar till 4. Andas in igen. Och så övar man på det här ungefär flera gånger per dag helst. För att få in det och för att ha den här tekniken att kunna använda. Och minst 10 minuter åt gången.
Ja. Men det här är ju en väldigt bra övning. Jag tror vi också har pratat om en liknande övningar tidigare. När vi pratat om panikångest och sådär, andas i fyrkant. Den här är lite mer andas i trekant. Så.
Och jag tänker, andningsövningar använder man ju i många olika behandlingar för att lugna ner kroppen, lugna ner systemet. För att andningen är ju vägen in till vårt parasympatiska system, lugn och ro-systemet.
Ja, men verkligen. Mm. Ja, men det här är en övning som jag använder ibland när jag inte kan sova.
Mm. Mm.
Både för att fokusera tanken men också för att varva ner kroppen.
Mm.
Så. Att andas in och slappna av.
Mm.
Och så håller man andan en stund och sådär. Mm. Och till slut så brukar jag somna faktiskt av det. Brukar jag bli väldigt nedvarvad. Så.
Mm. Nästa steg är ju exponeringen vivo.
Mm. Och exponeringen vivo som vi varit inne på tidigare består av att personen stegvis och systematiskt får närma sig situationer, platser och personer då som har, som ger upphov till obehagliga tankar och känslor. Och som är då kopplade på något sätt då till det här traumatiska som man har varit med om. Och att upprepa att närma sig de här typen av stimuli då, som vi kallar det, ger möjlighet till korrigerande information kring de orealistiska förväntningarna av fara. Och ger en minskning i liksom associerade rädslopåslaget.
Och då brukar man göra så att man skapar en lista över ofarliga situationer som undviks eller uthärdas med mycket starkt obehag på grund av det här traumat. Och sen får man då stegvis exponera sig för de här situationerna.
Mm. Så man rangordnar ju lite de här, så hur mycket obehag skapar Precis. De här olika situationerna.
Ja, ja. Och där börjar man ju sällan med den som skapar mest obehag, utan man kanske börjar lite längre ner och sen hoppar lite i den här hierarkin.
Precis. Mm. Och sen den imaginära då, exponeringen, innebär att personen, som också varit inne på, får återbesöka minnet genom att återberätta det för terapeuten som att det händer nu, alltså i presens. Och det här brukar man göra ungefär i 45 minuter. Och det är därför ofta de här sektionerna också är att de ligger där på en och en halv timme. För att man lägger så pass mycket tid på den här imaginära exponeringen. Och det man gör då också är att man spelar in det här. Så att personen kan lyssna på det här. För det är ju en hemuppgift som man ger till personen som går i terapin. Då, att den kommer få lyssna på bandinspelningen dagligen.
Mm, och det blir ju en exponering.
Ja, precis. Så då kan man ju liksom, annars blir det ju bara, ska jag väl inte säga, men annars blir det liksom exponering den här 1-2 gånger i veckan när man ses. Och man ser att det får en ökad effekt om vi kan göra lite mer regelbunden exponering. Så därför blir det ju väldigt bra det här att man kan spela in det.
Mm.
Och efter den imaginära liksom exponeringen så bearbetas eller processas själva exponeringen.
Mm.
Och arbetssättet förbättrar personens emotionella bearbetning och leder till att minnet av traumat inte längre skapar en intensiv handikappad ångest.
Och behandling genom både då imaginär och exponering in vivo kan ju såklart verka svårt till en början. Och många traumatiserade människor är ju förståeligt nog då såklart att rädda för att gå in i det.
Mm.
Och över tid så kommer ju personen att uppleva att den här behandlingen är utmanande. Men också få känna sig bättre och att känna att man klarar av det här. Och när man märker att symptomen börjar minska, att det också faktiskt ökar tilltron till den egna förmågan.
Ja, verkligen. Och det är ju också någonting man oftast pratar mycket om i början. Att introduktionen av behandlingen, att så här, men det här kommer vara såklart svårt.
Mm.
Men man skulle ju aldrig göra det här om man inte visste att det fanns väldigt goda chanser att det här kommer skapa en lindring och en ökad livskvalitet och förbättrad sinnesstämning.
Ja, och att man också får komma ihåg och påminna sig om att det sker under liksom trygga, kontrollerade former. Och man har sin psykolog eller terapeut med som stöd i den här behandlingen.
Ja, ja, men verkligen. Och det vet jag också oftast, att, eller de få gångerna jag jobbade med det här, att jag menar, när de gör de här, lyssna på de här inspelningarna och sånt där, att man kanske också har att man kanske inte gör det när man ska vara ensam hela kvällen, utan man ser till att man gör det och sen kanske man träna lite, eller man träffas någon kompis efteråt eller sådär. Så att man har en ganska, det är väldigt så strukturerat upplägg på det sättet.
Mm.
Där man som terapeut, det är jättebra upplägg. Och där man som terapeut är ju såklart otroligt mån om att det här görs på rätt och på ett bra sätt. Där man kan skapa så mycket känsla av kontroll som möjligt utan att det såklart blir överdrivet.
Ja. Men jag tänker bara om vi ska gå tillbaka lite till det här hur det kan se ut i behandlingen när man lägger upp en behandling. Mm. Så att i takt med att man liksom kommer vidare i behandlingen så uppmuntrar man ju också personen att få beskriva det här traumat mer detaljerat vid den här imaginära exponeringen. Och ungefär, alltså här får man ju tänka att det är mellan tummen och pekfingret, men ungefär runt session 6 där någonstans. Då rekommenderar man att i den här imaginära exponeringen att den ska ske på så vis att personen då får koncentrera sig på de här mest plågsamma delarna av traumat. Alltså det man kallar för brännpunkter.
Mm. Mm. Ja, precis. Till en början när man går igenom de här traumarna, då kan det ju oftast vara så att, säga att det handlar om ett övergrepp, så kan det ju vara att man beskriver egentligen hela dagen nästan, liksom så.
Det blir liksom översiktligt och man är inte inne så mycket i detaljer.
Precis, och det är inte heller konstigt att så här, ja, men ju mer personen närmar sig själva då, det vi kallar för brännpunkten, så kanske man beskriver det lite mera snabbt. Man hoppar kanske över vissa saker och sådär. Så det är ju som du säger, det är det man gör sen efter man har kommit en bit in, att man stannar kanske upp lite mer i det som är det faktiskt traumatiska så.
Det är ju det som också blir, att det blir en gradvis exponering även i den imaginära exponeringen, tänker jag.
Och sen får man ju då liksom parallellt med behandlingen arbeta med hemuppgifter kring att exponering in vivo. Att de kan få liksom hemuppgifter i att närma sig vissa situationer och så. Och som vi sa tidigare också, att man rekommenderar ju att alla sessioner spelas in. Och att man lyssnar på inspelningen mellan sessionstillfällena. Och det behöver faktiskt inte bara vara själva, den
exponeringen.
Precis, utan det kan också vara det här bearbetandet som sker efteråt. Att personerna även kan lyssna på det då, mellan gångerna.
Och sen, när man då, om man tänker i slutet av behandlingen, då återgår sen den här imaginära exponeringen till att man går tillbaka till en genomgång av liksom hela minnet. Och sen att diskussionen efteråt har då fokus på hur har din upplevelse har förändrats under behandlingens gång. Och att man också gör en liksom ganska detaljerad, får man ju säga, genomgång av vilka framsteg som personen har gjort under behandlingen och hur personen ska kunna fortsätta och tillämpa det här som den har lärt sig under behandlingen sen på egen hand. Och det man också då kallar återfallsprevention, hur man kan förebygga återfall och så. Och sen att man gör ett avslut tillsammans.
Ja, och ska man sammanfatta det här så, prolonged exposure eller PE är ju en tuff, utmanande men väldigt, väldigt hjälpsam behandling. Och om du som lyssnar känner igen dig och liksom i att jag kanske faktiskt skulle behöva hjälp, kanske har PTSD-symptom, så kan du då alltid vända dig till din vårdcentral för en första bedömning.
Ja, med det. Det känns som att det blev ett långt avsnitt det här. Jag har ännu riktig koll på tiden, men det känns som att du och jag snackar på länge. Men vi hoppas att att du som lyssnar har fått med dig och kanske lärt dig någonting nytt idag.
Verkligen.
Ni får gärna höra av er till oss på Instagram eller Facebook och kommentera, ge feedback, ha önskemål och så. Sen får man väl säga, vi är inte alltid supersnabba på att svara. Men vi gör det inom, vi försöker göra det så liksom, när vi ser det.
Ja.
Så. Och en annan sak som faktiskt också jag kom på här, att ni får gärna gå in och betygsätta podden i de här vanliga poddapparna. För nu har jag fattat att om man får liksom bli betygsatt där, då hjälper det en att liksom synas och att lyftas upp och uppmärksammas i den här stora poddjungeln, och att man faktiskt också då kan nå ut till fler lyssnare. Jag har inte fattat det på 2,5 år då.
Nej, det är ju alltid samma så här algoritmer för sånt där. Vad är det som gör att man syns och pushas upp i olika listor eller ner? Det visste inte jag heller. Har man många bedömningar så får man då, så kanske man då syns lite mer också.
Ja. Och sen får vi väl också då som vanligt säga ett stort tack till Ulf, Solulf Svedlund, för att vi får låna din musik här i podden.
Ja, men tack för att ni har lyssnat, och så kommer vi tillbaka snart.
Ja.
Med ett nytt avsnitt.
Det gör vi.
Ja.
Tack. Hej då.
Tack så mycket. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.